Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Hej hej, nu har Pocketpodden varit på bokmässan i Göteborg och jag har tagit med mig några godbitar till detta specialavsnitt. Du ska strax få höra en västerbottniskt, milt glädjestrålande Stina Jackson, debutanten som med romanen Silvervägen blivit en ny stjärna på den svenska bokhimlen. Och så träffade jag Maria Adolfsson och Camilla Sten för att prata om fiktiva deckarmiljöer. De har ju skapat egna städer och länder. Med Sofie Sarenbrant och Jenny Rogneby pratade jag om att skildra psykisk ohälsa i spänningslitteraturen. Och sen blev det ett samtal om kvinnliga kriminalhjältar med Anna Tell och Michaela Bley. Allt detta ska du nu få höra och det är liveinspelningar från scensamtal. Så tycker du att ljudet är lite stökigare än vanligt så kan ju du i alla fall njuta av frisk luft och en bekväm fåtölj. Det hade du inte haft om du varit med på bokmässan. Så först ut, Stina Jackson som med sin Silvervägen gjort en sån dunderdebut. På prishyllan så kan hon nu också ställa dit den där bokstavsskulpturen som berättar att hon skrev årets bok 2019. Det här är en tävling där läsare själva får rösta fram sina favoriter. Och denna glada nyhet fick Stina Jackson och alla vi andra nu på bokmässan.
Nej men det känns helt fantastiskt, just att det är folkets pris och att det är läsarna som har röstat. Alltså det är svårt att tänka sig någonting finare och mer ärofyllt.
Så det året som du har bakom dig nu, det är ju det första som du har haft en text ute i världen som har flugit din bok Silvervägen. Det har du inte varit med om tidigare. Hur har det varit?
Nej, det har varit spännande och det har varit surrealistiskt. Den har ju släppts i några andra länder och att se omslag på andra språk. Och det är ens första bok. Så det är lite som att gå omkring i en dröm som man väntar på att vakna ur.
En sak som gör att den här sticker ut i spänningsgenren som den ändå befinner sig i, det är ditt språk. Det är ett väldigt vackert språk och det är en väldigt stark stämning. Och det här får man klart för sig redan så fort man slår upp boken på första sidan, så slår du an tonen. Och jag tänkte att du skulle få göra det här också så vi vet i vilket universum vi rör oss. Du får läsa inledningen för oss. Mm.
Ljuset. Det stack och brann och slet i honom. Lade sig över skogarna och sjöarna som en uppmaning att fortsätta andas. Som ett löfte om att nytt liv var på väg. Ljuset som fyllde ådrorna med rastlöshet och tog sömnen ifrån honom. Redan i maj låg han vaken när gryningen letades in genom fibrer och springor. Han kunde höra kärlen sippra ur jorden där vintern förblödde. Bäckarna och älvarna som brusade och steg när fjällen skalade av sig sina vinterkåpor. Snart skulle ljuset fylla nätterna, sträcka ut sig och förblinda. Skaka liv i allt som slumrade under de multna löven. De skulle fylla träknopparna med värme tills det brast. Och skogen skulle sjuda av hungerskrin från de nykläckta liven. Midnattssolen skulle driva människorna ur sina hålor och fylla dem med längtan. De skulle skratta och älska och våldföra sig på varann. Det hände att människor försvann. Att de bländade sig och tappade bort sig. Men han ville inte tro att de dog.
Nej, han ville inte tro att de dog. Det är din huvudperson Lelle här som vi ska återkomma till. Men som man ju också förstår så spelar miljön en stor roll. Vi är i Västerbotten. Ja. Din hemtrakt. Du är Skellefteå flicka från början.
Ja, Skelleftebo. Det stämmer.
Men befinner dig ju till vardags och sedan många år tillbaka väldigt långt därifrån. För du är ju numera bosatt i USA.
Ja.
I över 10 år
ja.
Har du bott där.
Det stämmer.
Så hur har du hittat hem?
Alltså jag brukar ju säga att det är den här boken som har fått mig att hitta hem. Det var ju, ja, hemlängtan var ju mitt bränsle när jag skrev Silvervägen. Jag ville ju liksom återupptäcka Västerbotten och Norrbotten med mina ord. Så det har varit liksom som mitt sätt att komma tillbaka. Och jag tror även det här att jag har bott borta så länge har ju fått mig att förstå vilken vacker och magisk plats jag kommer ifrån.
Och sen åker du hem, för det gör du ju väl i alla fall någon gång om året eller ja, gud, då och då. Ja. Är det som du...
Ja, alltså det första jag gör när jag kommer hem är ju att springa ut i skogen. Pappa brukar säga det, du springer ju bara ut i skogen, för han vill ju vara med mig varje sekund. Nej, men jag känner igen mig och jag tycker det är så fantastiskt. Och jag är mycket ute och liksom samlar kottar och tar in de här dofterna och jag fotograferar väldigt mycket. Så den här kärleken har egentligen bara blivit större till platsen, i och med avståndet.
Jag hörde någonstans att du till och med spelar in ljud, skogssus.
Ja, skogssus. Jag brukar liksom spela in tallsuset. Det gör jag ofta. Så att min uppskattning och min kärlek har ju blivit större. Och jag brukar försöka ta tillvara liksom varje dag när jag åker hem.
Men finns det någonting av det här när du ser det omkring i ditt liv i Denver, i USA?
Ja, alltså jag har ju ganska tur. Det finns ju berg och skogar som är ganska lika mina hemtrakter. Så kör man upp i bergen så kan jag få lite av det här hemkänsla. Och så har vi ju 4 årstider, vilket är underbart. Jag skulle inte vilja bo på en plats där det är sommar året runt till exempel. Utan jag tycker ju om årstiderna.
Och de är också med i boken.
Ja.
Vintern och våren, för det är viktigt för Lelle som ju är ute och letar efter sin försvunna dotter. Ja. Det är det som är handlingens kärna, att i 3 år har hon varit borta och ja. Ingen vet var hon tog vägen. Och den enda som egentligen fortfarande kanske inte har gett upp, det är hennes pappa,
ja.
Lelle. Och hon försvann längs denna Silvervägen. Berätta, vad är det för väg?
Ja, det är en väg som går, den börjar ju i min hemstad Skellefteå och sen går den ända till Norge, till Bodø, över norska gränsen, via Arvidskär och Arjeplog. Väldigt vacker väg. Och förr i tiden så fraktades ju silver från fjällen och till kusten. Så det är där den har fått det här vackra namnet. Men när du pratar om årstiderna så var det ju... Just det här ljuset är ju väldigt speciellt där uppe. Det har ju liksom en påverkan på människor. Man får ju så mycket energi på somrarna för att det är ju ljust. Och därför Lelles liksom... letande och hans nästan galenskap han befinner sig i. Jag har ju som använt mig av miljön för att förstärka hans sorg och hans galenskap. Så jag har liksom lekt lite med det här miljön och vädret och årstiderna.
Och jag tänker mig att Lelle också är en karaktär som finns där i Västerbotten.
Ja.
Är han det?
Ja, det eller tycker jag.
Är han en del av den här hemlängtan? Att han har fått vara med också?
Absolut. Alltså, människorna är ju fantastiska där uppe. Och det finns ganska mycket ensamhet. Alltså, det är ofta att kvinnorna far och männen blir kvar. Och Lelle är ju... Hans äktenskap har ju gått i kras efter att dottern försvann. Så han är ju en väldigt ensam själ.
Och du tränger in i huvudet då på denna förtvivlade pappa. Hur kom det sig att det blev en medelålders man som blev din huvudperson?
Ja, alltså det... Han kom till mig nästan som en dröm, men det var inte en dröm. Utan jag såg honom så tydligt framför mig innan jag började skriva. Så jag ser ju scener i huvudet innan jag började skriva. Och jag såg vägen, jag såg Lelle bakom ratten. Jag såg liksom hans förfall och hans förtvivlan och hans ångest. Och jag förstod att jag måste skriva hans berättelse. Så det var han som kom till mig.
Kom Meja också till dig och trängde på? Du har ju en kvinnlig huvudkaraktär också. En ung tonårstjej, ung kvinna. Mm. Som tvingas flytta med sin mamma till den här trakten. Hon kommer från Stockholm och är ganska vilsen figur.
Ja.
Var kommer hon ifrån?
Jag skulle säga hon kommer nog från mig själv. Så hon var mycket svårare att locka fram just för att jag har själv varit en ung tonårstjej. Och det blev mer personligt att skriva om en ung tjej. Och även svårt. Men just hennes utsatthet och hennes liksom sökan efter ett sammanhang och någonstans att höra hemma ville jag utforska. Och jag blev väldigt berörd av både Lella och Meja och deras öden medan jag skrev. Och jag tror jag har märkt läsare som säger att det är just karaktärerna de blev så berörda över. Och det gör mig glad, för att så kände jag ju själv när jag skrev. Så jag är glad att det lyser igenom.
Ja, och du har en polis som dyker upp i bakgrunden, men annars så är det ju inga typiska kriminalkaraktärer, utan
det är ett
annat persongalleri som du har.
Ja, jag har ju insett att det är ju lite av en annorlunda kriminalroman, eftersom det inte är, som du säger, en traditionell utredare eller detektiv eller polis. För jag har aldrig riktigt varit intresserad av att skriva klassiskt polisarbete. Jag tycker det finns så många fantastiska författare som gör det mycket bättre. Utan jag ville skriva om vad som händer med människorna som lever efter ett brott har begåtts och som drabbats av brottet. Och även i min nästkommande bok så är det mycket människorna som lever runt brottet mer än en traditionell detektivutredning.
Slänger du någon annan bro mellan böckerna här? Är vi kvar i dina hemtrakter till exempel?
Ja, absolut. Jag har i alla fall två böcker till måste jag stanna kvar innan jag kan lämna.
Vill du berätta något mer om vad den nya boken handlar om?
Den heter Ödesmark och den kommer komma i april. Och det handlar om en familj som bor i en liten by i Norrbottens inland. Och det är en ganska mörk berättelse om frigörelse och att längta bort från en plats där man är född. Det är även en mordhistoria. Jag tror att folk som gillar Silvervägen kommer att känna igen sig, även om det är en helt fristående berättelse. Det är ju inte en regelrätt uppföljare, utan den är ju också en helt ny berättelse.
Du berättade ju för mig vad du har för egna favoritförfattare och inspirationskällor. Jag nämnde Kerstin Ekman och Lina Wolf. Vilka var det mer du sa?
Ja, mina amerikanska husgudar är ju Cormac McCarthy och Daniel Woodrell tycker jag väldigt mycket om.
Det är ju egentligen inte några klassiska spänningsförfattare, det här gänget.
Nej, men de är också lite så att de berör ofta kriminalitet och brott, fast kanske inte på ett så här utredande sätt. Men det är ofta att brott har skett eller att man karaktärerna utsätts för brott. Så det finns sådana likheter, absolut. De kanske inte är kriminalromaner, men det finns sådana element.
Stina Jackson alltså, en författare som jag tror det kommer bli intressant att följa. Nu åker hon hem till Denver igen för att lyssna på inspelat västerbottniskt granshus och skriva färdigt den kommande romanen, Ödemark. Och tills vidare, läs Silvervägen om du inte redan hunnit göra det. Den finns ju som pocket dessutom. Två andra författare som använder landskapet för att gestalta stämning ska vi lyssna på nu. Doggerland heter ett örike som både finns och inte. Idag ligger det långt under havsytan i Nordsjön mellan Storbritannien och Danmark. Men Maria Adolfsson, hon har i sina böcker Felsteg och Stormvarning dragit upp det här öriket ovan ytan och befolkat det med starka, lite vindpinade karaktärer. Som till exempel polisen Karin Eiken Hornby. Och med i det här samtalet om just fiktiva deckarmiljöer var också författaren Camilla Sten. I sin roman Staden tar hon läsaren till den lilla gruvorten Silvertjärn som lika plötsligt som mystiskt övergavs i slutet av 50-talet. Men jag började med att be Maria Adolfsson berätta om sitt rike Doggerland.
Jag leker i mina böcker med tanken att det finns en liten önation kvar av det som en gång fanns, som var verkligen ett stort landmassiv som band ihop de brittiska öarna med Danmark och kontinenten. Och det där sjönk ju i någon tsunami, tror man, för 10 000 år sedan, de sista resterna. Men jag leker med tanken att allt sjönk inte, utan det finns kvar ett litet land där. Inte science fiction, utan det är som att bara självklart att det finns kvar.
Upp på havet.
Ja, och då tycker jag att det var kul att leka med tanken, hur skulle det se ut då? För det skulle ligga mitt emellan Storbritannien och Skandinavien. Och då lirar jag lite med det här, de olika kulturerna och hur de möts och hur skulle en blandning av det skandinaviska och brittiska se ut.
Och det är ju det är. Det är en mix av sånt vi känner igen från lite olika håll.
Ja, det är tanken.
Vad är det för kynne som präglar människorna i Doggerland.
Alltså det, jag föreställer mig att det varit en ganska lite som Irland var innan de gick med i EU, en ganska fattig får- och fiskenation. Men i Doggerland så hittade man olja för drygt 20 år sedan. Och då blev det ett uppsving för hela nationen förstås. Så att nu ser man både mikrobryggerier och kaffelatte och allt vad det är som hör till moderna livsstilen tydligen. Men det, i grunden är det ju, den äldre befolkningen är ju ganska, ja, det är väldigt präglat av havet helt enkelt. Fiske och en hel del får naturligtvis. Och...
För du har ju inte bara dragit upp ett land ur havet här, du har ju faktiskt skapat en hel kultur. Mm. Hela boken startar ju med ett doggerskt ordspråk.
Ja, just det.
Kommer du ihåg det själv i huvudet?
Ja, nej, ja, alltså, i princip kommer jag ihåg det, men jag kommer inte ihåg om jag skrev det på svenska eller på doggerländska nu.
Den fromme ber i stiltje, ja, syndaren i motvind. Ja. Fiskaren i storm.
Ja, just det. Ja.
Ganska,
ja, det var ju på svenska. Jag tror jag har den på doggerländska också. Nej. Men det är svårt för mig här. Jag pratar inte flytande dogger. Men...
Låter det lite som...
En blandning av skandinaviska, isländska och... med lite tjocka den och ten och sånt. Kanske då från det brittiska.
Och Camilla, din stad i boken Staden, den heter Silvertjärn. Mm. Skulle man googla på det så finns det ju en sådär en 15... platser som heter Silvertjärn, men ingen av dem är ju din.
Nej, alltså
plats.
Det ska jag säga. Det är fysiologiskt omöjligt att hitta på ett småstadsnamn i Sverige som inte redan finns. Man får, det är som att välja ett namn till en karaktär. Man får se till att inte välja något som är för unikt istället. För att då kommer folk bli arga. Utan man får se till att ta ett som det finns 10-15 stycken av, så att ingen känner sig för utpekad.
Och Silvertjärn är ju själva huvudpersonen nästan i din bok. Och vad som hände i den här lilla bruksorten för 50 år sedan. Det är ett mysterium som drar filmaren Alice dit. Men vad är då Silvertjärn för plats?
Alltså Silvertjärn föddes ju min extrema fascination inför bruksorter. Min pappa växte upp i Sandviken och jag växte upp i Stockholm. Så att för mig så fick Sandviken och bruksorter i stort en nästan mytisk dimension när jag växte upp, för att min pappa berättelse för mig om hur hans uppväxt hade varit. Så i mitt huvud så är alla bruksorter fast i någon typ av 60-tal, för att det är det jag har hört. Så jag tror inte att det är en slump att Silvertjärn i stort egentligen är en ort som frodas under sent 50-tal och sen plötsligt helt töms på sin befolkning.
Precis, det konserveras ju där. Ja. För att det händer någonting i slutet på 50-talet som gör att alla invånare försvinner då mystiskt och staden är kvar och övergiven. Så det är ju inte bara en påhittad stad, utan det är en övergiven påhittad stad. Och vad är det med den typen av miljö som har lockat dig?
Jag tycker det här med spökstäder, alltså en hel stad som står tom, där kaffekopparna fortfarande står på borden, där tvätten fortfarande hänger, men ingen människa är där, när det bara har stannat i tiden, när dammet har lagt sig och väggarna har börjat falla in i husen. Alltså det är ju evokativt. Jag känner knappt att jag kan ta cred för det. Och ärligt talat, alltså vad jag har lyckats åstadkomma i staden är bara en blek imitation av vad man hittar om man googlar spökstäder och tittar på bilder. Det är otroligt. Den bild som jag såg, som faktiskt var den primära inspirationen för Silvertjärn, var en bild jag såg av en liten villa i vad jag tror är Kroatien, där ett äppelträd i trädgården hade sprängt ena grenen in genom vardagsrumsfönstret. Så det är liksom ett perfekt bevarat vardagsrum från typ 40-talet. Och så har liksom det här äppelträdet bara sprängts in genom väggen och det har fallit äpplen, de har ruttnat och det spirar små skott mellan träplankorna i golvet. Det är helt otroligt. Det är verkligen mötet mellan det civiliserade och det förvildade.
Det här är ju en hel, insåg jag också, jag vet inte om vi ska gå så långt som vi kallar det folkrörelse, men det är i alla fall någon slags subkultur som intresserar sig för, och på YouTube, som du nämnde, kan man verkligen förlora sig i filmningar av övergivna städer och så. Är du också, och hus framförallt, Ödetorp, är du ute och letar i skogarna efter övergivna hus?
Jag vill väldigt gärna göra det. Min mamma har förbjudit mig från att göra det. Jag försökte påpeka att jag är vuxen. Det gick halvbra, så hittills har jag inte gjort det. Men jag är väldigt frestad. Jag försöker ragga sällskap just nu för att åka på en miniresa till en övergiven stad i Tyskland som ska vara ganska säker.
Det kanske blir en inspiration till en ny bok.
Det får man göra. Det är väldigt kul att skriva om övergivna städer.
Det
är, alltså, du, det är så himla kul att skriva om ställen som är på gränsen till det verkliga, för då kan man ju spekulera. Mm. Man kan flytta på saker, man kan leka lite med gränserna.
Mm. Ja, för mig blir det en väldig frihet i skrivandet. Mm. Vilket på skoj säger att jag är lite för lat för att göra research. Så att då är det bättre att jag får hitta på hur det är på Doggerland. Så ingen kan säga att så jobbar inte polisen. Jo, det gör de på Doggerland.
Och lite egna lagar och så finns det.
Ja, jag tycker verkligheten är lite överskattad. Så jag tycker
det där är ju skitsmart, ärligt talat. För alltså, när jag skriver ungdomsböcker med min mamma, då när jag skriver manuset, då skriver jag så här bara... Tuva svängde höger vid ÖX och sen går mamma igenom och fyller i alla platsnamn. För att jag går inte sitta med en karta.
Nej, men det gör jag. Jag har lite om kartor och ett språk och allting. Så att vi jobbar på olika sätt då. Men det är ändå samma frihet att få...
Ja, men det är ju det. Och jag tänker så här, om man är någorlunda duktig på geografi, då kanske man jobbar mer med kartor och regler. Jag tog ett orienteringsprov när jag var 12 och fick 10 poäng av 250. Varenda IG jag fick i hela mitt liv. Så det kan ju säga någonting om ungefär vart jag befinner mig i det här med kartläsningsförmåga.
Men då tänker jag att ni egentligen har gjort det ganska svårt för er. Att det borde vara lättare att använda sig av en plats där... nätet finns och man vet hur det hänger ihop.
Ja, det är inte riktigt det. När jag skrev första boken, då var det inte totalfrihet, för då hittade jag på från dem. Men nu, andra boken, vad skrev jag nu, ettan? Hur var det där och vad hette den staden och den förorten och sådär? Och då måste man ju föra mer och mer anteckningar så att det verkligen håller ihop. Och nu har jag ju skrivit bok 3 också, kommer ju nu i januari, så den är ju färdigskriven. Och börjar på 4. Så att för varje bok blir det lite svårare, men också roligare förstås.
Men finns det hemma hos dig en stor karta över Doggerland, över de här 3 öarna som är de huvudsakliga öarna?
Tapetserat hela vardags.
Nej,
det har det i datorn.
Man får lite hjälp i boken. Där är det ju en karta.
Ja, just det. Väldigt schematiskt sådär. Men jag har det i datorn. Då har jag ritat upp lite grann. Så, men oerhört schematiskt, men mest så att jag ska veta. Men när jag väl är där behöver jag inte konsultera kartorna egentligen. Men det kan vara namn framförallt. Jag ser det framför mig när jag skriver. Det är som att jag är på plats och jag vet precis hur det ser ut om man går... Jag är lite tokig på något sätt, men det känns så verkligt för mig när jag skriver. Men däremot att hålla reda på exakt vad den och den staden eller personen hette och så, om de återkommer och så, då det får jag föra register över.
Du, som du sa, så har ju Doggerland funnits en gång i tiden och det finns ju en hel del arkeologisk forskning kring den här platsen.
Mer och mer tydligen,
ja. Hur mycket har du konsulterat?
När jag började så det är klart man har hört talas om Doggers banker och någon gång hade man väl fått lära sig i skolan om det här Doggerland också, men det var så långt i huvudet så det tänkte inte jag på. Så jag hade börjat att leka med den här önationen bara för den här mellan det brittiska som jag sa det skandinaviska. Så det började med den tanken och inte förrän jag hade börjat skriva så efterhand så konstaterade jag hela tiden. Jag skrev någonting och så googlade jag efterhand och sådär. Ja, men det här hade ju nästan kunnat hända, blev det så. Så att, nej, det var inte så att jag utgick från Doggerland utan det blev det på något konstigt sätt.
Men är det nu viktigt för dig att det ska lira med det som man ändå vet om en... land hade kunnat se ut om det hade funnits.
Ja, jo, lite grann. Vad är det för bergarter och är det lövträd eller är det och så. Så att där försöker jag föreställa mig hur det såg ut och så. Så absolut. Men det var ju bördiga jaktmarker och det var ju ett helt annat klimat då när Doggerland verkligen fanns. Så det måste ju också spela in. Hur hade i så fall ett sånt kvarvarande örike varit idag? Det hade ju inte sett ut som det gör då. Man odlar ju inte vindruvor nu i Sverige heller som man gjorde för så länge sedan, kunde man ju göra i alla fall.
Men du, är det för ditt eget eller era egna höga nöjes skull som ni har hittat på fiktiva platser, eller tycker du att det ger historien någonting? Hade inte Karin Eikenhornby kunnat finnas i England eller Danmark eller Sverige eller någon faktisk plats?
Det hade
plats.
Hon nog kunnat göra, men det här som du var inne på från början, hennes kynne så, det blir lite kopplat. Så att det en del frågor om man vilket är viktigast, är det miljön eller handlingen eller så? Och då tycker jag det är precis, som ofta musiker får frågan så här, skriver du musiken först eller texten först? Och en del svarar det ena och en del det andra. Och för mig är det att det växer parallellt på något sätt. Så att det är inte så att jag börjar med land och sen laddar dit karaktärerna eller tvärtom, utan det är som att jag själv är på upptäcktsresa och lär känna folk. Det låter flummigt, men det funkar faktiskt så. Så att det är väldigt spännande och roligt. Det är det.
Så kan man tänka att Doggerland är musiken och sen så kommer texten.
Ja, det som man kan tänka sig.
Det där var perfekt. Ja. Skulle din historia kunna utspela sig någon annanstans än i Silverkärn? Skulle du kunna ta livet av hela befolkningen i Alingsås eller Trosa eller någon annan liten ort?
Ja, om de är döda eller inte. Det får historien avslöja för sig själv. Men nej, jag tror att det hela växte egentligen fram ur, som sagt, ur att jag tyckte att det här med övergivna städer är väldigt spännande. Och det finns inga riktiga spökstäder i Sverige. Det finns i USA. Där finns det hela småstäder som står helt övergivna. Och det var där det började för min del, att jag började undra hur skulle det egentligen se ut om man hade en hel liten arbetarklassstad i djupaste Norrland, långt in i skogen, som hade stått helt bevarad och orörd i 60 år. Och så det föddes därifrån för min del. Så konceptet var att det fanns en liten orörd stad, och det finns ju inte. Så jag var tvungen att hitta på den. Det gick inte riktigt att applicera det på något annat ställe. Då föddes det därifrån att jag tänkte att om man gjorde det, varför skulle den stå tom? Vart skulle hela befolkningen ha tagit vägen? Och det var så Silvertjärn föddes. En liten bruksort där gruvan stänger ner. Hela befolkningen på 900 personer plötsligt förlorar jobbet. En väckelsekyrka växer fram, och sen 6 månader senare är alla borta. Vad är det som har hänt?
Teorierna är många, och det är det som den här huvudpersonen, filmaren Alice, ska försöka gå till botten med. Och hon hinner ju nästan bara komma dit innan man som läsare känner att nu är det dags att tända några fler lampor här i rummet. Det är väldigt krypande stämning, men också många detaljer kring förmultning och förfall. Behövde du konsultera byggnadsingenjörer och annat för att veta hur ett hus rasar samman långsamt?
Gud, jag önskar att jag hade gjort det så här efter, men jag tittade faktiskt mest på forum för sådana här urban explorers. Där hittade jag den bästa information jag kunde, som jag stötte på. Som bara saker som att om du skulle utforska en stad som har stått orörd i 60 år och gå in i husen, då måste du ha på dig en ansiktsmask så att du inte andas in asbest. För att om fel vägg har trillat ner så kan det där bli väldigt tråkigt. Annars så tittade jag på mycket bilder. Det var mycket visuella. För att ärligt talat, jag tänkte att det är bra om jag vet hur byggnader förfaller över tid. Det är bra om jag vet hur det känns från ett förstahandsperspektiv att gå in i en byggnad som har börjat falla ihop, där möglen har satt sig i väggarna. Men jag behöver inte alltid skriva ut de exakta detaljerna av hur det funkar i boken. Jag tror att förhoppningsvis så räcker det att jag vet hur det känns att gå in i ett hus och hur det ser ut och hur det luktar och hur det låter, snarare än att jag har tillgång till ritningarna och hur det skulle hända över tid. Jag ville försöka inge den här känslan som jag hade när jag såg när lammen tystnar första gången. Allting verkar rätt okej. Det finns ingen bra anledning att vara jättestressad när den här unga psykologen ska gå och prata med en dömd brottsling. Han är bakom glas. Det är okej. Men vi vet att det här kommer gå åt helvete fort. Det var den känslan jag ville att man skulle ha när man läser boken. Det här verkar rätt välplanerat. De har bra koll, de har en tidsplan, de har gjort sin research. Men vi läsaren vet att någonting är fel. Det är den där krypande känslan i bakhuvudet av att vänd bara, åk hem istället. Ja,
särskilt,
gör något annat.
Särskilt när man ganska tid får veta att de nu kör in i det som kallas den döda zonen. Mm. In i de norrländska skogarna där all mobiltäckning försvinner. Den där lösningen till hur du fick bort mobilfunktionerna, det var något med mall men i marken.
Ja.
Är det en humanists konstruktion?
Ja. Någonstans där märker man att det här med kemi och fysik var starkast ämne i högstadiet. Alltså det där är ju någonting som varje författare som skriver psykologisk spänning eller skräck måste tampas med, problemet med mobiltelefoner. Varför ringer de inte bara polisen? Och då, det lättaste sättet var ju någonstans att säga så här att alla mobiler har slutat funka. Det är ungefär som att hur många böcker har man inte läst de senaste 5 åren där en storm river ner närmaste mobilmast och täckningen plötsligt försvinner vid ett viktigt ögonblick. Eller där allas batteri praktiskt nog har tagit slut. Alltså det, ja, man måste ju hantera det.
Godkänt grepp. Det har blivit svårare att, hålla hemligheter och spänning uppe.
Ja, mobiler kan ställa till. De kan ju också skapa en möjlighet. Alltså, man får försöka använda det på ett kreativt sätt. Men ibland är det lite besvärligt det här med att det finns så mycket möjlighet med mobiler. Så man tänker det var enklare på kommissarie med gräs tid när det faktiskt inte var så.
Det borde vara ganska dålig täckning på Doggyland där ute på klipporna, tänker jag.
Ja, uppe på Norrö är det väl det. Men annars, det är ju ett modernt och fungerande land. Det är inte helt kargt överallt, utan det är väl varierande så. Men de har ju sina mobiler, det har de tyvärr.
För det är ju i nutid. Du skiftar ju i din bok mellan ett 50-tal och en nutid. Det är liksom ytterligare en dimension att man reser också i tiden. Men där har du hållit dig ganska så realistisk ändå.
Ja, det där, alltså när jag började skriva staden så hade jag inte tänkt mig att ha ett dåtidsspår. Jag hade tänkt hålla Silvertjärn på 50-talet som ett minne eller ett mysterium. Men Elsa, som är huvudpersonen Alice mormors mor, som vi får följa de där sista skälvande månaderna innan Silvertjärns befolkning försvinner. Hon insisterade på att få vara med i boken. Jag försökte lägga henne i ett annat dokument ett tag också, va? Så, men du kan få sitta och hänga här medan jag skriver själva boken. Men hon fortsatte insistera på att vara med tills jag släppte in henne. Och hon blev ju någonstans, hon och hennes kamp för att förgäves rädda sin stad och sin familj och sitt liv blev ju någonstans kärnan i boken. Hennes röst är ju egentligen rösten hos någon som är den sista vettiga personen, den enda som ställer sig upp och säger att man inte kan låta vansinne ta över. Jag tror att miljön Silvertjärn blev så mycket mer levande för mig för att jag också fick vara med när det faktiskt var en fungerande stad, inte bara ruin.
4 graders vridning har jag hört att du har pratat om, att det är det optimala. Förklara vad du menar med det.
Jag brukar prata om 4 graders vridning som den perfekta skräckformen. Alltså att om du vill skapa rädsla hos någon, då är det enklare att skapa en känsla av obehag om du tar något som känns väldigt välbekant och sen vrider till det bara några grader. Du vill inte vrida 180 grader på det. Du vill ta någonting som känns bekant, som känns bekvämt, som känns säkert. Som till exempel det svenska folkhemmet. En liten stad. Vi har alla varit där någon gång. Skolan är ett gult trähus och stationsbyggnaden ser alltid exakt likadan ut. Och sen bara vrida på det lite grann. Det är det som Mats Strandberg gör så genialiskt i Färjan och hemmet. Han tar miljöer som vi känner till. En finlandsfärja, ett ålderdomshem. Och så vrider han på det lite. Någonting är fel. Vi är inte säkra på vad det är, men någonting stämmer inte. Det är som the uncanny valley-effekt när man tittar på en nästan människolik robot. Och det är fruktansvärt obehagligt. Det är mycket värre än om man ser ett monster. För att vi känner igen det. Konturerna är rätt. Men någonting är fel.
Ja, någonting är fel, men ändå faller bitarna på plats till slut i Camilla Stens Staden. Och det var också Maria Adolfsson du hörde här, aktuell med romanen Stormvarning, som också finns som pocket. På bokmässan hade jag också ett scensamtal om hur man kan skildra psykisk ohälsa i spänningslitteraturen. Inbjudna till det var Sofie Sarenbrant och Jenny Rogneby, och de behandlar ju båda det här ämnet i sina senaste romaner. I Sarenbrants Skamvrån, sjunde delen med polisen Emma Sköld, där lägger sig tonårsflickan Julia på tågrälsen och inväntar tåget. Och i Jenny Rognebys Ur aska i eld blir det polisen Leonas uppgift att hitta den som organiserar en självmordslek för ungdomar. Och jag börjar med att fråga om de här böckerna är skrivna med ett ärende. Och så här svarar Sofie Sarenbrant.
Alltså jag ville väldigt gärna berätta om psykisk ohälsa, och man behöver nästan 380 sidor för att ha chansen att få till en historia från olika perspektiv, för att också belysa det här att det kan drabba vem som helst när som helst, och också därmed ta bort lite av den här skammen som ofta kan följa med när någon blir sjuk. För man tänker såklart, vad är det för fel på mig? Men Julia, den 13-åriga tjejen som hamnar då på ett tågspår, det får man ju reda på ganska tidigt i boken att det står ju faktiskt 2 jämnåriga kompisar, eller kompisar ska jag säga, och tittar på henne när hon ligger på spåret, och hon måste vänta på klartecken för att få resa sig upp. Men när hon väl får sitt klartecken, då får hon en sån här freezing hela kroppen, hon kan inte röra sig en centimeter och blir då påkörd. Julia mådde bra innan allt det här, men eftersom hon träffade fel kompis så började, efter den här hemska saken som hon utsattes för, så började hon må dåligt. Och varken lärare, läkare eller föräldrar ville riktigt lyssna på henne, för hon ville ju inte dö. Det var ju inte det här handlade om. Men plötsligt så börjar hennes liv åka ner i en nedåtgående spiral, ner i mörkret. Och så börjar hon till slut då till och med googla på självmord. Och just Julia tycker jag är en bra person att berätta om på det sättet. För hon har ju inte gjort något fel, inget fel på henne.
Och Jenny, vad var din ingång till den här historien? Har du ett ärende?
Ja, men alltså jag tror att för mig har det varit, jag har ju själv jobbat som brottsutredare på Citypolisen i Stockholm under många år, och jag har ju själv kommit i kontakt med ungdomar som mår dåligt på olika sätt. Och det här med psykisk ohälsa bland unga, det är någonting som jag känner att vi behöver prata mer om. Och jag tycker också att det finns ett bra sätt att använda mig av olika samhällsproblem, olika samhällsfenomen i mina böcker. Jag gillar att plocka upp såna här ämnen som är aktuella. Och därför så kände jag också att just när det gäller ungdomar så jag ville på ett eller annat sätt skriva om det här. Och sen hänger det också lite ihop med internet och den här enorma liksom påverkan som internet har på ungdomar idag. Och hur, vad de blir exponerade för sidor på nätet som kan vara väldigt destruktiva.
Ja, och det är verkligen det som händer i ur aska i eld. Och det är också ganska tidigt, det står klart att det är någon slags grupp, eller jag vet inte om vi ska gå så långt och kalla det sekt, eller det är ju någon, finns någon slags samlingsplats på nätet för ungdomar som kanske är på gränsen till att fundera på självmord.
Ja.
Det här verkar väldigt väl researchat. Har du haft någon verklig förlaga?
Ja, alltså nu när jag gjorde research inför den här boken och började jag läsa på internet och liksom kolla lite vilka forum som ungdomar själva surfar på. Och jag måste säga att jag blev ganska förskräckt när jag upptäckte att unga människor liksom hamnar på sådana här väldigt destruktiva, väldigt mörka sajter på nätet. Det finns liksom sajter som beskriver hur man ska kunna skada sig själv, hur man ska kunna ta sitt eget liv till och med. Och jag blev också väldigt engagerad i ungdomar själv som skriver hur dåligt de mår själva liksom i sin vardag. Så jag kände verkligen att jag ville plocka upp det. Och det här som du kallar nästan som en sekt, det är liksom en typ av självmords lek. Det är ju fel att kalla det lek, för det är inget som är roligt med det, utan en självmordscirkel eller så, där man får information alltså om hur man kan gå tillväga. Och det här dras de här ungdomarna i min bok in i och följer ett antal steg som man ska göra, varav det kan handla om exempelvis att stå på en hög höjd själv, gå på spåret på ett tågspår och kliva åt sidan precis när tåget kommer. Och det sista då i den här självmordsleken då handlar om att ta sitt eget liv. Så att det här är väldigt, väldigt mörkt och väldigt destruktivt. Och det vill jag skildra på det här sättet.
Och som läsare, eller ja, om jag går till mig själv, så tänker man ju snabbt på föräldrarna till de här ungdomarna. Och de har ni också med i era böcker, människorna runt omkring de som mår dåligt. Och då är det lätt att bara skjuta allting ifrån sig och tänka att det är vansinne och så. Men ni har ju ändå jobbat med att försöka sätta er in i de här unga personerna och i de deprimerade. Ni sätter ju inte diagnosen, men man förstår ju att det är någon form av depression är det ju som era karaktärer lider av. Hur har du gått tillväga, Sofie, för att liksom ändå försöka förstå det här från det perspektivet?
Ja, men det är ju väldigt, jag är ju mamma till att börja med, så att jag har ju två döttrar som är 12 och 15, och det är ju inte alltid superenkelt att nå fram, och det har jag jobbat ganska mycket med då i relationen mellan Josefin och Julia, att hon försöker fråga Julia, hon vill ju hjälpa henne, men en person som mår dåligt vill ju helst isolera sig lite och kanske inte alls har lust att berätta. Det är lite svårt att veta vad hon ska börja säga, och det är ganska mycket fyllt med skam och sådär, att hon är utanför skolan och så, det är kanske ingenting hon egentligen vill berätta för sina föräldrar. Och i det här fallet så har de ju inte riktigt lyssnat heller på hela den här händelsen som hon var med om. Så att där får jag skildra lite grann hur svårt det är att nå fram till varandra, fast egentligen finns ju en väldigt god vilja hos mamman där, men det fungerar inte. Istället då för liksom att vara ett stöd när hon träffar Julia på sjukhuset, så rättar hon henne till exempel när Julia säger jag vill inte ta självmord, säger hon, och då rättar Josefin henne och säger det heter begå självmord, gumman. Precis som att det skulle vara relevant. Så att det, liksom, det är lite det här svårigheten att nå fram till varandra som är ganska skildrat i den boken när det gäller henne.
Du har ju också då tänkt in i de här ungdomarna att försöka gestalta det här och förstå logiken från deras håll. Vad har du kommit fram till i din?
Nej, men det är ju väldigt intressant att få möjlighet att sätta sig in i. Jag menar, en del av min bok skildrar jag utifrån en tonåringsperspektiv och hur den här tonåringen tänker kring sitt liv, sin omvärld och också internet då. Och samtidigt så har det ju också varit, det har varit både svårt att skildra, men jag har också fått väldigt mycket kommentarer på vad bra att det tar upp det här ämnet som ju är känsligt och svårt. Men jag tycker också, det har också varit en svår balansgång mellan att man, det här är ett ämne som man måste ta på största allvar. Samtidigt så vill man inte skriva en bok som blir alldeles för tung och för mörk och för jobbig att läsa. Så att man vill försöka hitta något ljus i det där också. Så det har varit en balansgång och väldigt intressant.
Tycker du så att det har varit en svårare balansgång i det här än kanske? Jag menar, ni har ju, det händer ju ofta hemska saker i era böcker och i spänningsböcker, och det finns gott om brottsoffer och utsatta personer. Tycker ni att det här varit en extra utmaning? jämfört med andra hemskheter som du skriver om.
Nej, men alltså när man tar sig an såna här väldigt kontroversiella och svåra ämnen, som jag har ju skrivit till exempel om tiggare som har blivit utsatta, och nu skriver jag om det här svåra ämnet psykisk ohälsa och självmord, då får man ju passa sig, för att det får ju inte heller bli fel. Det ska liksom nå ut rätt till publiken. Det var ju nästan min största oro, att hur mycket jag än ville berätta det här på ett bra sätt från olika perspektiv, så visste jag ju inte när boken kom ut om läsarna skulle tycka det. Och skulle jag ha skrivit en bok om psykisk ohälsa, en mer som hette psykisk ohälsa och självmord, då skulle nästan ingen läsa den. Så på det här sättet i en deckare där man ändå läser, så får man ju faktiskt chansen att berätta något viktigt också. Så det tycker jag känns bra på det sättet, att välja just det ämnet.
Du sa att du hade farhågor. Vad kunde det handla om? Vad var det du var rädd?
Jag vill absolut inte att någon ska känna att jag använder det här ämnet på fel sätt. Att det blir så här, det här känns inte alls, eller inte vet jag, men att någon skulle känna så här, att det här kändes inte alls kul att läsa nu, och att det känns inte rätt beskrivet och trovärdigt, så det är ju, skulle ju vara hemskt att trampa någon på tårna eller göra någon ledsen eller liknande. Men jag har inte varit med om det än, så att det är skönt.
Tycker du att du har märkt någonting av känsligheten i just det här ämnet i dina läsareaktioner?
Nej, tvärtom så har jag, precis som Sofie, fått väldigt mycket positiva kommentarer, och föräldrar har hört av sig till mig och sagt så här, vad bra att du tar upp det här ämnet med internet, för att det är många som funderar på vad gör våra ungdomar på internet? Vad surfar de på för ställen? Och vi kan ju inte kontrollera vad de gör hela tiden. Men när man sitter och skriver sådär, så är det klart man har många farhågor, så här, hur kommer det här att tas emot och så. Men det har varit uteslutande positivt faktiskt, just när det gäller den delen, att ta upp det här känsliga ämnet.
Så det kanske var mer en farhåga än vad som inte riktigt besannades då?
Ja,
att det skulle vara
absolut.
Så känsligt att det är ändå något vi vill läsa om. Många människor mår ju dåligt i spänningslitteraturen, både bland offer, förövare och polisen. Vad tänker ni om det? För det finns ju lite, liksom Leona till exempel, hon har ju någonting för sig där som gör henne väldigt stressad. Om det skulle
ligga... tänkt ge henne en diagnos eller?
Jag tänkte att du skulle få göra det. Om det ligger en penna och pekar mot henne till exempel, då blir hon väldigt stressad.
Ja, hon har lite sådana speciella egenheter. Och om man följer hela serien från början till fjärde boken som det här är, då får man i varje bok veta lite mer om vad som ligger bakom Leonas speciella karaktär då. Men just det där som du är inne på, någonting att man vill ju gärna skildra en person som är liksom komplex på ett eller annat sätt. För det är ju en del som säger så här, men poliser och sådär, men är det så att det bara finns poliser som liksom missköter sig eller som har problem i sitt privata liv och så vidare? Och det är naturligtvis inte, det finns ju jättemånga, jag menar, jag har ju själv jobbat med väldigt många. Man vill ju hitta någonting som gör att det finns en motsättning när man skriver, för det skulle bli ganska tråkigt att läsa om det bara var poliser som gör allt rätt. Det blir inte någon spännande historia, så därför får man liksom plocka fram de här grejerna hos varje person, hos varje karaktär, som ger lite spänning, lite motsättningar.
Hur är det med Emma? Hur mår hon?
Ja, men Emma mår fint, tack. Men däremot mina karaktärer då, Magnus och Julia, som man får följa i boken. Det var väldigt viktigt för mig att det inte skulle vara personer med någon form av diagnos eller med stora utmaningar i livet. Så där. För det är ju väldigt självklart att man kan må dåligt om man har haft det tufft. För Magnus, han är ju väldigt framgångsrik. Han har liksom fru, familj, fin villa. Han har gjort allt han vill i sin karriär. Och plötsligt så tappar han glöden. Och han förstår ju absolut inte att han har drabbats av en depression. För det är bara till för sådana misslyckade krakar. Liksom. Han, nej, absolut inte. Det var liksom viktigare för mig att berätta om Julia då, som absolut en helt vanlig tjej och sådär. För att just beskriva det här med psykisk ohälsa. Att det kan träffa var som helst. Nu sitter alla och känner sig jättehotade här. Bara, det kan drabba mig. Men jag menar, det är ganska viktigt att förstå det. Så man också får lite respekt för hur svårt det kan vara.
Det sa författaren Sofie Sarenbrant, aktuell med Skambron. Och det var också Jenny Rogneby du hörde här. Leona ur Askajeld heter hennes senaste bok som vi pratade om här. Sen var det dags för ett samtal som hade fått den lite mossiga titeln Kvinnliga kriminalkaraktärer. Jag menar, det fanns ju inget samtal som hette Manliga karaktärer. Men just som jag satt där och surade lite åt den här tjejbandsrubriken, så läste jag en artikel i Dagens Nyheter om vad utlandet efterfrågar i den svenska litteraturexporten. Och där var det en litteraturvetare som konstaterade att den ensamma och självbespeglande mannen verkar intressera färre. Och samma sak med det han kallade magsårsskolan, alltså deckare med deprimerade medelålders män i centrum. Jämställdhet är något som uppskattas i svenska böcker, det sa litteraturvetaren Andreas Hedberg i den här artikeln. Ja, och det var ju goda nyheter för vårt samtal. Anatel och Michaela Bley har ju i sina karaktärer den raka motsatsen. Anatel skriver om Amanda Lund som i den senaste boken Med ont fördrivas skickas rakt ut från föräldraledighet till Kosovo för att leta reda på en kidnappad polis. Och Michaela Bleys tv-reporter Ellen Tam, hon far till den sörmländska landsbygden där hon får anledning att gå till botten med ryktena kring en ljusskygg internatskola för flickor. Men i programbladet så stod det ju att vi skulle tala om det här begreppet starka kvinnor. Så vi började där, Anatel.
Man ler lite grann när man ser den där rubriken, temat som är utvalt till oss. Men jag tänkte nog att det är ju roligt att få prata om sin kvinnliga karaktär såklart. Det var väldigt naturligt för mig att jag skulle ha en stark kvinnlig karaktär i min bok när jag bestämde för att jag skulle börja skriva.
Och Amanda Lund och din karaktär, tänker du på henne som en stark kvinna?
Ja, det gör jag ju. Och när jag gav henne hennes egenskaper, då har jag gett henne att hon ska stå stabilt, alltså vara ganska grundad, hon har skinn på näsan. Hon kommer till sin rätt i lite ruffigare miljöer och hon jobbar i en mansdominerad miljö, men hon trivs ju egentligen bäst där det är som kris och krig och konflikt egentligen. Men hur hon är som person, hur hon blivit präglad genom jobbet, tar hon ju med sig också in i sitt privatliv. Där är hon ju inte kanske alltid lika stark som hon är på jobbet.
Nej, precis. Vi tänkte vi ska återkomma till det här skillnaden mellan det professionella och privata som ju finns med i båda era böcker. Men Michaela, vad skulle du säga om Ellen då? Är hon en stark kvinna?
Ja, men jag funderar på ordet stark kvinna. Alltså jag hoppas att hon är stark, att hon fastnar hos en. Att hon är stark på det sättet. Men hon är ju inte en stark, alltså hon har inte de egenskaperna som man kanske ser hos en stark kvinna. Men jag tycker att det är härligt att kvinnor får ta plats i litteraturen och historien där de får vara lite mer flerdimensionella än vad de tidigare har gestaltats. Så det tycker jag Ellen kan stå för. Att allt inte är så polerat och fint och man får känna lite mer med att livet inte är bara nyfönat hår. Nej. För en kvinna.
Vad skulle du säga om Ellen då? Vad är hennes styrkor?
Med att hon går sin väg. Att hon inte har anpassat sig efter normer på det sättet som många ju ändå har. Ja, men så att det är att hon går sin väg och inte behöver leva som alla andra. Men sen har ju hon jättemycket jobbigt från hennes bakgrund och som hon tacklas med hela tiden. Men, och det är många som säger till mig att hon dricker mycket. Men hon dricker nog inte så mycket mer än vad manliga kriminalkommissarier har gjort genom tiden. Men man har en annan förväntan på kvinnan.
Man kan ju också fundera på vad det är det som skulle göra en människa eller en kvinna i det här fallet stark. Och då tänker jag på att mycket av böckerna utspelar sig på deras arbetsmiljöer. Amanda jobbar hos polisen på NOA i en miljö som ju är väldigt mansdominerad. I verkligheten finns hon inte ens, eller hur? Finns inga kvinnor?
Nej, det är väl en tidsfråga kanske. Men det finns inga. Hon jobbar på nationella insatsstyrkan och har då ett uppdrag som förhandlare, och det är sådana som Sverige skickar i gisslansituationer eller när någon har blivit kidnappad, och där finns det inga kvinnor än så länge.
Och det är en väldigt machomiljö, och som ni, framförallt som kriminalreporter kanske, som Ellen är, så är hon också i en ganska mansdominerad värld, och det är liksom en rätt tuff miljö. Men tycker jag ändå båda era kvinnor här får ju rätt mycket stöd i sitt sammanhang, eller? Jag tänker att Amanda hos polisen där och Noah, hon har ju väldigt bra kollegor, och det är ju inte det här sexistiska ifrågasättandet som man lite fördomsfullt kanske hade förväntat sig.
Nej, och så känns det lite så här som att jag vill inte skriva om det, utan det är inte sagt att det inte finns, men jag tror också att jag har hellre valt att placera Amanda i såna länder där sexism är liksom hon träffar karaktärer som har en annan livssituation än vad hon själv har. Hon har ju i första boken så är hon i Afghanistan, och det är klart att det finns ju väldigt tydliga könsroller som också per automatik betyder något, vilken uppgift du får i samhället i Afghanistan till exempel. Så jag hanterar ju ämnet kanske, även om det inte är Amanda som huvudperson som har en dålig vardag, eller om man ska säga.
Men hur kom det sig då att du ändå har gett henne så bra chef och så bra kollegor? Och det är ju inget liksom snack om att Amanda som kommer tillbaka efter en föräldraledighet dessutom och känner sig lite ringrostig. Hon får ju fullt förtroende att ge sig ut på ett svårt uppdrag direkt.
Det här hänger också ihop med lite av det skrivtekniska. För att Amanda ska kunna ha det här jobbet och för att det ska vara trovärdigt så måste hon ju vara en stabil person. Hon äter inga mediciner, hon är stabil, hon går inte hos psykologen, hon står stadigt sådär. Men också för att hon ska kunna ta de här uppdragen i andra länder, då måste det finnas en tro på henne som i hennes yrkes, i hennes profession, för att hon ska kunna åka iväg. Och när man tänker så, är det realistiskt att man i verkligheten, skulle det bara vara Amanda Lund som opererar i Afghanistan i första boken? Eller skulle Sverige ha kanske 20 personer som gjorde det jobbet som hon gör? Och någonstans ligger kanske egentliga sanningen någonstans däremellan. Men för att skapa trovärdighet åt berättelsen så måste hon ju vara en person som klarar sig själv och har skinn på näsan. Då måste ju cheferna tro på henne som person och hon kan få det här uppdraget. Det är enmansuppdraget i Libanon till exempel som hon har i tredje boken.
Nej, är det tufft nog ändå? Ska man dessutom ha en chef som ifrågasätter ändå? Nej. Då blir det helt omöjligt. Men och Ellen på TV4 som ju hon arbetar, hon har ju också en snäll och stöttande chef. Ja. Kanske lite väl stöttande.
Ja, men precis. De har ju lite mer än bara en chefs och anställd relation. Men däremot så tacklas ju hon med, hon kommer ju från ett förflutet som inte hennes kollegor gör. Och hon känner ju alltid att hon jobbar i motvind och inte riktigt accepteras av kollegorna. De känner sig alltid ny och ung och oerfaren, fast hon egentligen har jobbat där rätt länge och är duktig på sitt jobb. Och det är nog ganska vanligt, tror jag, tyvärr.
Tror du sitter hos henne, tänker du? Eller tänker du att hon faktiskt...
Nej, men jag tror faktiskt ofta att det sitter hos en själv. Mm. Att man själv måste känna den tryggheten i sig själv för att få den respekten. Men inte bara så enkelt såklart, men jag tror att det är en kombination av de två.
Och nu, och inte minst efter hela MeToo-vågen, så är vi ju har vi väldigt stor uppmärksamhet på sexism som förekommer på arbetsplatser till exempel. Och nyhetsredaktioner har ju varit inte minst i fokus under den. Men det verkar Ellen ganska förskonad från, eller?
Nej, det är väl ingen som är förskonad.
Nej, men jag tänker just på jobbet sådär. Så, ja. Alltså,
men hon har ju varit ihop med alla typ.
Okej.
Nej, men hon, ja, men nej, det har inte jag skrivit så mycket om på arbetsplatsen. Så hon är ju rätt, alltså hon är ju ute på jobb rätt mycket själv, så hon är ju inte så mycket på redaktionen på det sättet.
Tror ni att, jag vet inte hur långt riktigt vi har kommit än. Nu har det ju skrivits mycket av moderna deckarböcker med alla möjliga slags karaktärer och samtidsproblem som tas upp. Hur långt har vi kommit i? Hur fri är man att skildra en kvinnlig deckarhjälte? Måste man liksom fortfarande spetsa till det lite grann ur något slags feministiskt perspektiv till exempel?
Jag tror att man, alltså jag tror att just kvinnoperspektivet, det finns ju så många berättelser som inte är berättade än. Och jag tror att man, alla vill vi ju ha nya perspektiv och nya berättelser. Och jag tror att just det här kanske att inte behöva göra dem till hjältar eller antihjältar, utan att de får vara mer mänskliga och att man får känna mer med kvinnliga karaktärer. Det tror jag kommer bara bli större och större.
Och du är verkligen där ju med Ellen.
Jag skriver ju om kvinnor och kvinnoöden och tycker att det är superintressant. Och dels utifrån hur, jag menar, att det behövs det perspektivet att få veta också. Jag menar, att beskriva hur vi ser på kvinnan och vilka normer vi är fast i fortfarande. Vi har ju inte kommit så långt som man kanske hoppas, tycker jag.
Gick du i sådana tankar, Anna, att du ändå behöver bekämpa några fördomar nu om du ska sätta en kvinnlig polis i fokus?
Nej, jag tyckte inte att det var... Utan det var så givet att det skulle vara en kvinna som var huvudkaraktären och som jag också tillskrev en hög riskaptit och att hon var ganska modig och gärna kanske... Vet man, när man skapar sin karaktär för att hon inte ska... Man hittar med egenskaperna som måste vara specifika för henne för att hon ska vara intressant som person och följa så där. Så det var liksom ingen tvekan om vilka egenskaper hon skulle ha. Men vår generation är också påverkad av att det här fanns inte när vi själva växte upp. Det fanns liksom inga kvinnliga huvudkaraktärer på det viset, utan de hade en biroll, eller de hade en stod med vid spisen uppdraget kanske, om de hade en roll överhuvudtaget. De var i alla fall inte huvudkaraktärer som drev berättelsen framåt.
De var väldigt enemotionella.
Ja,
vi måste ju också berätta det spännande med dig, Anna, är att du har en djup inside-kunskap eftersom du är polis och jobbar fortfarande inom myndigheten, inom Säpo idag, men har ju erfarenhet från olika delar också av försvaret, eller hur? Så att du kanske ser kvinnor runt omkring dig i den miljön som inte du tycker finns med i litteraturen, eller?
Det är klart att man hämtar mycket inspiration i jobbet, även om jag inte... Jag försöker hålla mig ganska långt ifrån min nuvarande arbetsgivares uppdrag när jag skriver mina böcker. Hittills har jag skrivit väldigt mycket polisiärt eller försvarsmakten eller kopplat till UD. Inte så mycket där jag jobbar idag. Men det är klart att man snubblar över intressanta människor som man tar med sig.
Mm. Är du en kvinna med hög riskaptit? Jag tycker det är ett läckert uttryck. Har du hög riskaptit?
Man vill ju inte anses vara oansvarig nu när man är tvåbarns mamma och så. Så att jag kanske balanserar det där. Men jobb som jag har haft i andra delar av världen har ju sett ut på ett sätt innan jag fick barn. Efter jag fick barn så kommer de ser ut på ett helt annat sätt då. Så jag kanske har lite högre riskaptit än man vanligtvis har.
Vi som sitter här. Apropå barnen tänkte jag, för det är om den privata sidan av livet som vi också, där vi också får följa Amanda och Ellen, era karaktärer. Så visst har ju moderna deckarhjältar barn nu för tiden, det är vi ju vana vid, även de manliga, och det kan vara allt med dagishämtningar och tonårsbråk och sådär. Och ni har ju då gett era karaktärer också en hel del, alltså mycket av deras tankar och kretsar ju också kring det här med föräldraskap eller vilken plats barn ska ha i livet. Berätta, vad är det Ellen går i för funderingar?
Hon har ju ingen familj. Hon har ju en pojkvän som hon väl inte vet om det är han är den rätta. Men har väl insett att hon kanske vill ha barn någon gång. Men är ju ganska... Hon är inte riktigt klar med sig själv och bär ju på en frusen sorg, som jag kallar det, som hon inte har bearbetat. Så att hon vet ju inte heller om hon kommer jag kunna bli en bra mamma, och, eller det kanske är bättre att jag inte är en mamma. Mycket sådana tankar går hon i här i Flickorna utan namn.
Hon har ju en ganska järv och speciell idé på vad man skulle kunna lägga i begreppet stark kvinna. Hon har ju en idé om att det här kanske är någonting som hon,
men hon tar ju
ska
tag
fixa
i,
själv.
Ja, men precis. Hon tar ju tag i sin egen situation och bestämmer sig för att frysa ägg för framtiden. Och det kan ju bero på flera olika saker. Kanske att hon inte är tillsammans med den rätta. Men också att hon inser att hon kanske i alla fall någon gång kan göra det. När man kan göra det. Så hon har de ekonomiska förutsättningarna, så gör hon... Går hon igenom en sån utredning i alla fall. Mm.
Och Amanda har ju fått tvillingar.
Ja.
Som är i ett års åldern.
Ja, alltså när första boken slutar, då kommer hon hem från Afghanistan och ser hon gravid. Och mannen som är pappa till barnen vill inte vara med på bild. Och där slutar boken. Och den andra boken, den tar ju vid då efter att hon har varit föräldraledig i 1,5 år med tvillingar som hon då hanterar på egen hand. Så att det är väl det som blir skillnaden också i första och andra boken, när man försöker utveckla sin huvudkaraktär. Att någonting måste också hända på det personliga planet med karaktären för att det ska vara en intressant person att följa. Så då blir ju hennes liv helt annorlunda. Hon lever ju kvar med sin riskaptit, så att hon åker ju fortfarande ut på uppdrag och har ju en fantastisk inneboende barnvakt som ställer upp ofta.
Det blir mycket praktiska frågor för när man är mamma till två småbarn så ska ut och fara och flänga, och jobbet är helt liksom gränslöst i tider. Det får man verkligen följa. Ja. De praktiska problemen man har som förälder.
Ja, och sen så är det ju också det säger ju någonting om huvudpersonen, hur hon är som människa, att hon kanske hon älskar sina barn, men hon måste ändå prioritera det här jobbet, och så löser hon det här praktiska för att skapa förutsättningar för att fortfarande kunna behålla det här jobbet. Det var faktiskt ett sånt där förläggartips när min förläggare och min redaktör sa att den här fantastiska barnvakten, hur är det verkligen trovärdigt att det
finns det sådana?
Finns det sådana som steppar in och alltid säger ja? Men då var ju lösningen att det är en live in, alltså hon bor, pluggar på universitetet och bor hemma hos Amanda. Och kan ju då i med det vara väldigt behjälplig. skapa förutsättning för att Amanda kan åka iväg.
Jo, det belyser ju inte minst att det behövs ett nätverk runt om en kvinna, stark eller svag, men för att det överhuvudtaget ska fungera, eller hur? Ska vi bara lite avslutningsvis skicka med, utöver era då starka kvinnor, har ni några förebilder bland karaktärer eller författare som ni tycker har liksom tagit upp det här ämnet bra?
Det är ju många, men jag tänker faktiskt också på den här serien på Netflix, Unbelievable. Som handlar ju om en våldtäkt där hon som blir våldtagen blir misstrodd att hon har ljugit. Och den tycker jag krossar så många fördomar i hur vi förväntar oss att en kvinna ska bete sig efter att ha varit med om, hur hon ska sörja och hur man... det är så många fördomar som krossas den, så den tycker jag alla ska se. Den vill jag tipsa om.
Det finns väldigt många kvinnliga deckarförfattare som har kvinnliga huvudkaraktärer som ju är på ett eller annat sätt starka kvinnor. Jag tänker på eller roliga karaktärer. Lina Bengtsdotter har ju skrivit om en kvinnlig polis som heter Charlie Lager. Hon är inte på något vis en stark kvinna, men har ju en väldigt stark personlighet, en stark karaktär och starka värderingar som driver hennes jobb framåt.
Tips från författaren Anna Tell. Hennes egen bok heter Med ont fördrivas, och i det här samtalet hörde du också Michaela Bley som pratade om sin karaktär Ellen Tam och den senaste boken Flickorna utan namn. Med detta är mastodontavsnittet av Pocketpodden slut för idag. Och nu kommer goda nyheter, för hädanefter behöver du bara vänta en vecka innan du hör från oss på Pocketpodden igen. Det blir ett nytt avsnitt varje fredag framöver. Och nästa vecka kommer Per Neroskin och talar om att ha styrfart i livet. Ja, det är kanske något man skulle ha. Det ska vi prata mer om då. Inte dåligt, tänker jag. Du får förstås gärna lämna dina synpunkter. Du vet var vi finns. I sociala medier heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tallroth. Tack för idag.
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnier Förlagen.